With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström. Idag var tanken att jag skulle släppa ett dubbelavsnitt om skärmtid och psykisk ohälsa där jag, förutom den intervjun som ni nu ska få höra, skulle ha med mig psykologen och doktoranden Robin Fondberg för att prata om det här ämnet. Det känns som ett angeläget ämne nu under coronakrisen tycker jag. Då en del säkert oroar sig för sin egen och inte minst kanske sina barns skärmtid. Det Robin och andra forskare menar är nämligen i korthet då att det inte finns något vetenskapligt stöd för att skärmtid orsakar psykisk ohälsa. Nu har jag och Robin av olika skäl, vab och annat, inte lyckats få till den inspelningen än. Men förhoppningsvis återkommer jag snart med den genomgången där Robin också kommer att kommentera dagens intervju med Anders Hansen som den senaste tiden har fått en hel del kritik från psykologer och forskare som menar att han drar för stora växlar av forskningsläget i den bästsäljande boken Skärmhjärnan som ju också har blivit hyllad av många för att vara tydlig och rättvis. I avsnittet med Robin sen kommer vi att fokusera mest på det här ämnet i största allmänhet, men även alltså då prata lite om dagens intervju och Anders bok som vi båda har läst. Jag hoppas att det här känns som en okej lösning, att ni får den här intervjun okommenterad nu, där Anders Hansen alltså svarar på forskarkritiken mot boken Skärmhjärnan. Jag ska säga det också att Anders har hört av sig efter den här intervjun och förtydligat en del saker, som till exempel att han skrev i ett mejl så här: du har emellertid en poäng i att jag borde strukit några av de mest alarmistiska citaten. Det inser jag nu. Slutcitat. Och jag vill också passa på att föra till protokollet att Anders har varit väldigt angelägen om att svara på kritiken och att inte ducka som en del forskare har gjort i coronadebatten exempelvis. Okej, då får ni intervjun med Anders Hansen tills vidare från den 4 maj i år. Varsågoda. Ja, du, fan vad schysst att du kunde ställa upp.
Ja, absolut.
Du har ju läst frågorna, i alla fall skummat dem, så att jag tänker att om du är redo kan vi köra med en gång.
Ja, men du spelar in då, eller?
Absolut. Och jag skickar över den när jag klippt den, eller jag kommer inte klippa, men redigerar.
Ja, absolut. Och det är bra, en bra fråga är ju, som jag vill ta upp, det är titeln på boken. Mm. Det kan man ju ta upp ganska initialt. För jag tror att man behöver det för att förstå lite hur jag har resonerat kring det.
Jag fattar. Men du skulle kunna börja med det om du vill och beskriva varför du har satt den titeln.
Mm. Jag skrev den här boken för att jag ville liksom försöka förstå och titta djupare på varför vi människor är utvecklade. Eller vilka konsekvenser det har att vi människor är utvecklade för en annan värld. Att vi har under 99,9% av vår tid på jorden levt som jägare och samlare. Och att det har byggt in vissa grundbehov i oss. Och att de behoven, de har vi också i en digital värld. Och de tror jag att vi har börjat bortse ifrån mer och mer. Så att boken Skärmhjärnan och undertiteln, märk undertiteln hur en hjärna är osynk med sin tid kan göra stressade, deprimerade och ångestfyllda. Det var liksom utgångspunkten. Det handlar inte bara om skärmar, utan det handlar om att frågan är mycket större än bara digitaliseringen, utan vi har förändrat våra beteenden på en mängd olika sätt. Att jag valde titeln Skärmhjärnan, det var som en summering av allt det här, och det var en ironisk titel. Vi har ingen skärmhjärna. Vi har samma gamla jägar-samlarhjärna som vi alltid har haft. Det hoppades jag skulle vara uppenbart. Det visade sig att det inte var. Den enda som förstod det var en journalist på SVT som heter Jan Helin, som sa att vi har ingen skärmhjärna. Exakt, vi har inte det. Så det borde kanske satt den inom...
Men det är väl framförallt under rubriken som i alla fall jag reagerade på.
Ja, precis. Hur en hjärna är osynk med sin tid kan göra oss stressade, deprimerade och ångestfyllda. Exakt. Och det handlar ju om hur vi är osynkade med den tid vi lever i. Vi lever plötsligt i en värld där vi har mer kalorier än någonsin. Där vi inte längre har några faror vi utsätts för. Och där vi sover mindre, där vi rör på oss mindre och där vi träffas mindre. Liksom. Så det är inte så att... Det tror jag är en viktig utgångspunkt när det gäller den här boken. Och den handlar ju naturligtvis mycket om mobiler. Men den handlar ju inte bara om mobiler. Och framförallt så är frågan om mobiler och vårt mående ett av kapitlen där man inte kan säga något. Det går inte att svara på om vi blir deprimerade av våra mobiler. Den här boken kom för övrigt, skrevs januari 19, så nästan ett och ett halvt år sedan. Det finns många studier som visar på ett samband mellan att använda mobilen mycket och vara deprimerad. Men det behöver inte betyda att man blev deprimerad av sin mobil. Det kan lika gärna betyda att de som är deprimerade använder telefonen mer. Alltså problemet med kausalitet.
Jo, men det
jag ville visa...
Det nämner du ju liksom lite grann i förbifarten i boken. Men det mesta av boken är ju ganska... Eller nu är det ju min subjektiva uppfattning såklart. Men ganska skrämmande och slår på samma trumma. Och dessutom i titeln så står det inte att den kanske kan göra oss stressade. Utan det står ju att den kan göra oss deprimerade och så vidare. Så att,
fast titeln syftar ju inte ens på det. Titeln syftar ju på hur den gärna är osynk med vår tid. Det handlar inte om att... Det är inte så att det står i titeln hur en mobil kanske kan göra oss stressade och deprimerade. Utan det är hur vi i vår moderna värld bortser från de här grundläggande behoven. Att sova, att vara fysiskt aktiva, att träffas på riktigt. Det tror jag bidrar till att förklara att vi mår sämre. Mår vi sämre än vad vi har gjort för 20-30 år sedan? Det kan man inte säga. Det är jättesvårt att mäta sånt över tid. Min konklusion som jag har i slutet, den är att vi mår i alla fall sämre än vi borde göra. För vi har det så bra och ändå så äter över 1 miljon svenskar antidepressiva. Och det jag liksom försökte förklara här, det är den här beteendeomläggningen som vi har gjort de senaste 10-12 åren med just våra telefoner. Den är den mest omfattande i mänsklighetens historia. Vi har aldrig lagt om våra beteenden så mycket på så kort tid. Och då blir ju lite grann frågan, vad gör det med oss? Hur påverkas vi av det? Och det vill jag gå till botten med. Och då vill jag titta på det i perspektivet, hur påverkar vår koncentration? Hur påverkar vår sömn? Hur påverkar vårt mående? Hur påverkar det barn och så vidare? Och det är ju så att det här har ju i ett nytt forskningsområde som det görs mer och mer forskning. Men det är fortfarande lite och det är fortfarande väldigt mycket frågor. Och det jag skriver i slutet, det här är en bok lika mycket full av frågor som av svar. Men frågor som vi behöver ställa oss i takt med att vi genomgår den här enormt snabba förändringen. Och jag tror, om man ska vara lite specifik då och gå in på just vårt mående, så tror jag att digitaliseringens främsta påverkan på hur vi mår, det är inte att vi blir deprimerade av våra telefoner, utan det är att vi inte gör sånt som gör att vi skyddas mot depressioner. Och vad skyddar oss mot depressioner? Jo, det vet vi väldigt väl, att fysisk aktivitet utgör ett skydd mot depressioner. Sömn utgör ett skydd mot depressioner. Och att träffas utgör ett skydd mot depressioner. Så jag tror att digitaliseringens påverkan på vårt känsloliv är vad vi väljer att inte göra. Sen vill jag också ha sagt det att naturligtvis så innebär digitaliseringen enorma fördelar för oss. Det är inte tu tal om saken. Men det har också blivit uppenbart att det verkar finnas en baksida. Och jag vill lyfta fram den baksidan.
Mm. Men jag läste ju din bok. Jag har läst Siri Helles bok som är på samma tema. Men som är ganska mycket mer positiv, tror jag man kan säga. Även om den också tar upp en del negativa aspekter. Men sen har jag också läst, jag antar att du har läst den också, Amy Orbans uppmärksammade avhandling som den heter Teen Screens and Wellbeing, som jag tror att den kom förra året. Och där har hon dels gjort egna undersökningar som är väldigt stora och under flera år, alltså longitudinella undersökningar. Men så har hon också gjort en forskningsöversikt, och hon skriver bland annat att en stor del av den forskningen som finns håller alldeles för låg kvalitet, så det går inte att säga någonting om hur det påverkar. Så jag fick en helt annan bild av hur läget ser ut genom att läsa henne, och hennes egen studie visar att det var väldigt små positiva och negativa effekter som hon hittade, och som spelade ungefär lika stor roll eller mindre roll än att ha glasögon eller inte, att äta potatis eller att vara i en viss längd. Vad tänker du om det?
Ja, jag tänker att hennes studie kom efter att den här boken kom ut, och att det kommer nya undersökningar hela tiden, och att den forskning som presenteras nu, den gjordes för 3-4 år sedan också. Det tar tid innan studier görs, genomförs, analyseras, publiceras i vetenskapliga tidskrifter.
Men mycket av den forskningen som hon hänvisar till har ju ändå liksom 4-5 år på nacken.
Jag har inte hennes referenslista i huvudet, men liksom, om man tar sociala medier till exempel, och som ju är en sån här fråga, då skrev jag, eller om vi börjar med frågan skärmtid, det står det så här i min bok. Skärmtid är ett alldeles för vidsträckt begrepp. Det är en sak att prata med sina kompisar på Skype eller leta fakta till en uppsats på Wikipedia, en annan att spela Candy Crush, Saga eller scrolla på Facebook. Det finns fantastiska exempel på hur unga och vuxna kan öva upp kunskaper och färdigheter med hjälp av digital teknik. Så att det är naturligtvis, den här frågan om att skärmtid är naturligtvis alldeles för bred i sig, såklart. Och det har jag också tagit upp. Det fanns då i januari 2019 ganska få studier där man jämförde olika typer av skärmtid. Det görs sådana studier nu. De skrev Nature om ganska nyligen. Det görs liksom mer ingående sätt att mäta folks beteende digitalt, för att de här egenrapporterade undersökningarna, de har ju såklart stora begränsningar.
Men det är väl mycket den typen av studier som din bok bygger på, de här självrapporterade som har ju liksom visat sig vara väldigt opolitliga i en massa andra forskningsområden när man har kontrollerat dem i efterhand. Så det känns som att det är ganska skakiga grunddata, och jag vet inte.
Men det är det jag säger. Jag förstår vad du menar, och naturligtvis det att vi vet inte hur det här påverkar oss. Det är det jag försökte förklara. Vi kommer kanske veta det om ett par år, men vi vet inte det idag, och vi vet framförallt inte kausalsamband, som det står mycket tydligt. Även om det verkar ganska självklart att mobilen verkar öka risken för depression, skulle det kunna vara så att deprimerade använder mobilen mer, snarare än att vi blir deprimerade av den. Och så lite senare, kanske är mobilens viktigaste effekt att den tar så mycket av vår tid att vi inte hinner göra sånt som skyddar mot depression, som att motionera, umgås med andra och sova ordentligt. Så att jag försökte liksom göra en bild av forskningsläget där då, alltså hösten 18, januari 19. Och det har tillkommit mycket nytt, och det kommer tillkomma mycket nytt. Och jag vill egentligen få folk att börja tänka kring det här, och kanske mer tänka av det i termer av de här grundläggande behoven, av att vi rör på oss, av att vi sover ordentligt, av att vi träffas. Och fokusera på dem snarare än antal minuter man lägger på telefonen.
Ja, men jag noterade såklart att du skrev så i boken. Men du skriver ju å andra sidan som du säger där, att men det verkar ganska självklart att det kan orsaka depression, eller hur du uttrycker det. Så jag tänker på lite grann, liksom, vad ska man säga, proportionaliteten i boken. Och det vet jag att andra forskare har. De tycker att du ägnar dig åt det som kallas för cherry picking, att man väljer lite studier efter vilka som passar ens tes snarare.
Men då måste du ge konkreta exempel om du säger något sånt.
Ja, men till exempel Robin då, som ska vara med i podden. Men jag har sett Jakob Gudjol och den här, vet han, Alfonsson som skrev i DN, och Margareta Rönnberg och någon annan. Och de har inte varit mer specifika än så, men hur kan du beskriva hur din liksom urvalsprocess för hur du har valt studier har sett ut som ett liksom svar på det då?
Jag ska bara hitta en nyansering. Jag har boken framför mig. Ja, men det står om effekterna i skolan. Distraktion, i alla fall för vissa. Och då så står det mycket tydligt, liksom, till exempel här, att de slutsatsen blev att mobilförbud i skolan är tillsatt att jämna ut ojämlikheter därför att eleverna påverkas olika. Det kan betyda att vissa elever, säkert de som är högpresterande, nog kan ha nytta av mobilen, i alla fall inte påverkas lika negativt. För andra är enbart en distraktion. Det finns många sådana exempel på liksom, att jag har försökt förklara och vad gäller effekterna av sociala medier. Vissa studier visar inte att det har någon negativ effekt alls. Vissa människor får positiva effekter av att använda sociala medier. Andra får negativt. I genomsnitt, när man tittar på metaanalyser, då är det svagt negativa effekter. De effekterna är små. Och det betonar jag också. Men vissa personer, neurotiska personer och passiva användare, de tycks kunna få lite mer negativa. Så att jag har försökt att väga in det så gott det har gått. Men det är naturligtvis så att det här är ett område som inte är fullt utvecklat. Och när du frågar hur jag har valt studier, så har jag ju tagit i första hand större, välrenommerade tidskrifter. Och i andra hand, och naturligtvis också metaanalyser. Men det är ju väldigt få sådana som har skrivit. Därför det här är så nytt. Och det är därför jag skriver det i slutet av boken. Att det här är en bok med lika mycket frågor som med svar. Frågor som vi måste ställa oss i takt med att vi genomgår den snabbaste beteendeförändringen i människans historia. Och också frågor som vi behöver ställa oss på flera plan. Hur påverkas vår koncentration? Hur påverkas vårt mående? Hur påverkas samhället av det här? Och så vidare. Det måste ju ses från en mängd olika vinklar. Och det här är ju inte en komplett beskrivning på något sätt. Naturligtvis finns det ett värde av att skriva en bok om hur man kan få den bästa av sin mobil. Använda den smartare, som en del har gjort. Absolut. Men det var inte min vinkel till min bok. Min vinkel var, varför har vi de här grundläggande behoven? Och varför verkar det som att de urlakas mer och mer? Det tror jag bidrar till att vi mår sämre. Och om man tar till exempel just fysisk aktivitet, som vi vet är viktigt, så kunde man ju se att bara var fjärde tonåring, eller det är kring 20% av alla barn och tonåringar rör på sig i linje med de rekommendationer som finns. Och nästan var fjärde tonåring spenderar 5 timmar eller mer på sin telefon om dagen. Och det är ju rimligt att anta att när vi då lägger så mycket tid på det, då hinner vi inte röra på oss, då hinner vi oss inte sova. Och det gäller kanske särskilt då unga och tonåringar.
I Amy Orbans litteraturöversikt så skriver hon att det har gjorts över 80 stycken metaanalyser kring digital teknik och påverkan på psychological outcomes. Och det är ett citat från 2018. Så det verkar finnas ganska många ändå, men hon beskriver det som att de flesta har ganska låg kvalitet.
Precis.
Exakt. Är det din bild också?
Ja, absolut. Det har nog varit det fram till nyligen i alla fall. Precis. Och den genomsnittliga effekten, framförallt av sociala medier på måendet, den är liten. Den är negativ, men den är liten. Det betyder att vissa inte får negativa effekter alls. Vissa får mer substantiella negativa effekter. Vilka är de? Jo, det är storanvändare, det är passiva användare och det är neurotiska personer. Det var det man visste om det då, när den här gavs ut. Och vi kommer få reda på mer om de här grejerna. Men jag tror liksom att poängen med den här boken, och jag tror att det kanske lite gick förlorat i uppmärksamheten kring just mobiler och mående, det var liksom att den här handlar om att vi har grundläggande behov. Och de sprängdes in i oss under evolutionen, under miljoner år. Och de har vi även i en digital värld. Och de borde vi nog tänka på lite mer.
Men jag tänker,
det är det som är summan och kardemumman. Liksom.
Hela framsidan är ju täckt av en stor mobil och den heter Skärmhjärnan. Så att jag tycker att det är liksom ändå inte helt oschysst att liksom säga att boken till stor del handlar om mobiler. Det är inte bara...
Nej, men absolut. Och jag håller med dig. Och hade jag gjort den idag så hade jag satt citationstecken inom Skärmhjärnan. För Skärmhjärnan var en metafor för att vi befinner oss på en märklig plats. Och att vi har ingen skärmhjärna. Och jag trodde alla skulle förstå det som läste den. Och det var naivt av mig, det här insett. Och därför har jag skrivit i förordet till storpocketen att vi har ingen skärmhjärna. Vi har samma gamla jägare, samma hjärna som alltid. Om vi tog mer hänsyn till det så skulle vi nog faktiskt må bättre liksom, och fungera bättre. Och jag försökte vrida och vända på det här, även vad de kapitlerna som handlar om skärmar och mående. Jag försökte se det här från flera vinklar, skjuta på mina egna argument. Och det är mycket möjligt att det visar sig att det var överdrivet, att det inte har så stor effekt på månet, som jag, vilket jag för sig skrev. Men det här är ju också en ögonblicksbild, så som det var januari 2019. Liksom.
Men får jag fråga så här, har din bild av det här forskningsfältet förändrats något sen du lämnade in manus, så att säga? Eller tycker du fortfarande att du är så här orolig för kommande generationer och så vidare? Eller har du fått en...
Nej, men det som jag tycker är synd, och det gör jag ju fortfarande, det är liksom att folk verkar må skit. Om jag ska, och det tycker jag är ju märkligt, att 1,040,000 svenskar äter antidepressiva, trots att vi aldrig haft det så bra som idag. Suicidtalen bland unga sjunker inte. De sjunker hos vuxna, men de sjunker inte bland unga, trots att fler unga får medicin och trots att fler unga får hjälp. Och det är liksom det jag funderar på hela tiden. Hur fan kan det komma sig att vi mår så här dåligt, eller verkar göra det i alla fall, och när vi har det så bra? Sen så har jag också insett, som jag skrev i den här boken, att det är inte bara så att vi inte utvecklar för att må bra. Hjärnan aldrig utvecklar för att må bra. Vi utvecklar för att överleva och reproducera oss. Evolutionen satt inget slutmål av lycka, utan det var bara överlevnad och reproduktion. Så det betyder att de här känslorna ligger i oss väldigt djupt. Och det betyder annars inte att man bara ska kapitulera. Men det betyder att den som tror att livet ska vara en dans på rosor, han eller hon, det kommer inte vara så liksom. Så det fanns ju såna, mycket sådana tankar också i den här. Liksom. Sen så blir det problemet att när man skriver någonting sånt här, och så börjar det skrivas om det, och då förlorar det sin nyansering på något vis. Jag försökte ta upp många saker, men det handlade bara om skärmar och mående, vilket ju bara är en fråga. Det handlar också om skärmar i skolan till exempel. Det handlar om skärmar av små barn. Och sen den här kom ut, så har ju också Världshälsoorganisationen rekommenderat att man bör vara försiktig med skärmar hos små barn. Just därför att man inte ska chansa. Det finns inte riktig grund för att hävda att man ska vara försiktig vetenskapligt. Eller den är rätt skakig, men de har ju antagit en försiktighetsprincip. Och vad man tycker om den, det är upp till var och en naturligtvis.
De har väl i och för sig också rekommenderat tv-spel under karantänen. Och jag tror att i Morbens studie så var det någon WHO-referens som visade på, som inte stödde den tesen om jag minns rätt, men det är möjligt att jag har fel där.
Men... Jo, men det står ju här också att tv-spel kan öva upp förmågan att söka av ett område visuellt, absolut. Men det är också så att unga behöver vara fysiskt aktiva, och det gör de mindre och mindre och mindre. Det är liksom, det måste vi inse, det har väl de allra flesta förstått. Sen tror jag, ur ett coronaperspektiv, nu är det svårt att dra. Jag menar, nu är ju våra skärmar en livlina, naturligtvis, en omvärld där vi sitter i karantäner. Men de här dagarna är ju inte representativa, förhoppningsvis, för allt för lång tid framöver. Och är de det, så får vi ju i så fall svaret svart på vitt, vad som händer med oss när vi bara lever genom digitalt då. Jag tror personligen inte att den tiden vi lever nu, den är väldigt extrem, och den kan vi inte dra så mycket slutsatser på. Liksom. Vad är det vårt mående generellt?
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mm. Du, när jag har talat med andra forskare, bland annat Robin, men också andra som forskar på på fysisk aktivitet och sådär som du har varit med i podden och pratat om, och som ju det finns en hel del forskning på som visar liksom positiva samband. Alltså att det är bättre att motionera om man mår dåligt och så vidare. Men det som har återkommit är att de tänker sig att du kanske har liksom dragit lite för stora slutsatser eftersom du inte själv har forskat. Och det kan jag kanske känna igen mig själv också, när man som liksom skribent eller man försöker liksom popularisera vetenskap, att det kan vara lätt att man kanske missförstår ett område, eller att man kanske överdriver lite grann utan att det är meningen. Hur tänker du kring det? Tror du att det kan ligga någonting i det, eller tror du att det inte gör det, att du själva verkar ta ganska bra koll?
Ja, man måste ju naturligtvis alltid vara självkritisk. Så att det går inte att svara säga att jag inte kan ha missat något sånt. Men jag är läkare och jag har jobbat som det i 15 år. Och då med läkarlinjen AT-ST så är det ändå 12 års utbildning. Och det ligger liksom i den utbildningen, det ligger i mitt jobb att hela tiden tolka medicinska studier. Det gör jag ju hela tiden i mitt arbete, så att säga. Och jag har också skrivit någonstans mellan 1000 och 2000 artiklar om medicinsk forskning i Läkartidningen. Så jag tycker jag har en rätt hyfsad vana faktiskt vid att tolka medicinsk forskning. Jag har försökt att vrida och vända på saker och ting i de här böckerna. Jag har försökt hitta argument för emot. Men så har jag också försökt att landa i någon slags slutsats. Så är det ju. Är det här forskningsrapporter jag har skrivit? Absolut inte. Det här är populärvetenskapliga böcker. Och det har jag också skrivit noggrant i slutet. Att vill man gå på djupet så går man till källorna. Och de angivna det här tydligt. Och jag tycker personligen att naturligtvis kan andra än forskare skriva om vissa ämnen. Jag läser gärna populärvetenskapliga böcker av Jared Diamond, som är expert på gallblåsor från början. Och han har skrivit böcker om historia och evolution. Jag läser gärna böcker av Yuval Harari, som är en medeltidshistoriker, som både har skrivit om biologi, evolution och hjärnan i framtiden. Jag läser gärna böcker av Matt Ridley, som är affärsman och journalist och som har skrivit väldigt brett om saker. Och det här är personer som jag litar på, jag tycker de skriver bra, jag tycker de resonerar klokt. Så att jag tror att om facklitteratur bara skrevs av människor som forskar inom ett område, så skulle det vara rätt få böcker. Men jag uppmuntrar alla som är intresserade av forskning och så, eller som håller på med det, att skriva. Absolut, det är väl jättebra. Och, men för att svara på din fråga, så har jag försökt göra det, vrida och vända på det. Men det går ju naturligtvis inte att säga att man är ofelbar, att man inte har missat något.
Nej, jag tänkte på det när jag läste dina två tidigare böcker. Så om jag inte missminner mig så har du haft faktagranskare där. Men som jag förstått, eller jag hittade ingen faktagranskare i skärmhjärnan. Har du inte haft någon, eller har du inte skrivit ut dem? Eller, och varför har du inte haft det?
Nej, jag har inte haft. Det fanns ingen som jag visste som kunde det här riktigt. Så att, det är några saker som där jag citerade andra utländska forskare, så kontaktade jag dem för att bara se att det var rätt förstått. Men inte någon som har gått igenom de här texterna. Sorry.
Men eller, kan du utveckla lite grann varför du inte har tagit in en faktagranskare?
Ja, därför att det inte fanns någon som jag visste som var så pass insatt i det här. Och det är mycket möjligt att man skulle haft det i efterhand, absolut. Absolut, men jag tycker ändå, om man läser vad som står här och inte får en gut feeling och så reagerar instinktivt på den, utan man läser vad som står, då tycker jag att då är det ju det står ju problemen med kausalitet, alltså hönan och äggen, det står ju beskrivet hur många som helst, att det går inte att dra slutsatser om det. Och när jag väl är spekulativ och tycker att, men är det folk som kontrollerar sin mobil eller kontrollerar den dem, då står det ju tydligt att det är jag som tycker det. Liksom.
Mm. Ja, visst, jag har kanske lite, jag har ju såklart läst boken noggrant, och jag tycker att den är bra och underhållande, och du har många bra poänger som andra forskare, och alltså en del av det du skriver går igen i till exempel Siri Helles bok. Så att jag vill inte få det låta som att jag inte tycker att boken är bra alls. Men jag tänker att det är liksom, jag uppfattar proportionaliteten på ett annat sätt kanske än du. Jag reagerar till exempel på att du använder mycket så här ord som att Facebook har hackat vår hjärna, och du tar någon Facebook-snubbe som jämför med heroin, och att man har abstinens i dagar efteråt. Sådär. Jag vet inte, det är liksom, du tycker alltså att proportionaliteten är fair i slutändan? Eller?
Ja, alltså det där är ju, inte... jag tycker att man kan säga att våra belöningssystem har blivit hackade. Jag tycker det. Jag tycker att man kan säga det, att när vi lägger 4, fem timmar, i alla fall, 3-4 vuxna i alla fall, 4-5 tonåringar. Jag tycker att man kan säga att de här biologiska mekanismerna spelar sig ut på ett sånt sätt att vi har blivit hackade. Och det, är det överdrivet? Ja, det är naturligtvis upp till var och en. Det går inte att bevisa i forskning och säga att det är så. Men återigen, det är ingen forskningsrapport. Och de citat jag har där Steve Jobs säger att han är försiktig med att använda låta sina barn använda iPads och vem det nu är som säger att mobilen är som heroin och bara Gud vet vad det gör med barns hjärna, det är ju tydligt angett vem som har sagt det, så att säga. Och det vill man tro dem eller inte, det är upp till var och en. Och anledningen till att jag tog upp det var liksom så här: okej, vi vet inte så mycket om det här. Det här är så nytt område. Men vad säger de som borde veta bäst, de som jobbar med det här, de som utvecklar det, att då är det förvånande hur många alltså, av dem.
Varför skulle de veta så mycket om de liksom beteende psykologiska liksom, långtidsverkan av mobiltelefoner och så vidare? Det låter
de pratar ju inte om det de pratar om är varför vi varför det är så lockande för oss att barn gråter, och det är deras egna slutsatser när de tar ifrån sina telefoner från sina barn. Men jag tycker i alla fall att det finns en poäng med att lyfta fram om de som har utvecklat de här produkterna säger att de själva är försiktiga med dem. Om de ångrar sig, om mannen som utvecklar like-knappen på Facebook ångrar sig och säger att jag visste inte riktigt vad jag gjorde när jag gjorde det där. Då tycker jag det är relevant att ta upp. Och jag tycker också att det är relevant att ta upp att till exempel Tim Cook som är vd för Apple har sagt att om du tittar mer i din telefon än du tittar i andras ögon så gör du något fel. Det tycker jag är relevant att mannen som tjänar mest pengar i världen på skärmar säger åt folk att man ska använda hans produkt mindre. Är det relevant eller inte? Det är upp till var och en om man tycker sånt är relevant.
Det är möjligt att det är relevant. Jag tycker bara att det kanske var det var väldigt mycket av den varan. Det finns ju ganska mycket studier och andra människor som lyfter fram det positiva.
Precis. Och där är det på något viktigt. Och det vill jag ha sagt att naturligtvis innebär våra mobiler enorma fördelar. Det är inte tal om det. Jag skulle inte kunna leva utan min telefon idag. Det behöver man ingen forskningsrapport för att förstå. Att digitaliseringen hjälper oss på många sätt, det tror jag det behöver man inte en bok för att fatta. Det jag ville lyfta fram här, det var att det verkar också finnas en baksida med den. Och den största delen av den baksidan, den är nog att den är så oerhört lockande så att den tar tid så att vi inte hinner göra de här sakerna som vi behöver. Det är liksom summan av kardemumman av det här. Och vi har rört på oss och sovit mindre under lång tid. Det är en utveckling som påbörjades långt innan digitaliseringen. Men det tycks ha accelererat de senaste decenniet. Och återigen, det här är bilden av det januari 2019. Och det är mycket möjligt att man har en helt annan bild om det här om 2-3 år. Det är mycket möjligt att vi kommer se tillbaka på den här boken och säga att den var alldeles för snällt skriven. Eller det här var helt lugnt. Det spelar ingen roll att barn sitter 5-6 timmar per dag och tittar in i skärmen. Det gör inte ett skit med dem. Det är mycket möjligt. Absolut. Och det är det som jag skrev. Det här är lika mycket en bok med frågor som är svar. Men frågor som vi behöver ställa oss när vi genomgår den här beteendeförändringen som är den snabbaste i vår artshistoria.
Men jag bara en sista fråga, för att jag vänder mig kanske lite grann mot den där bilden av att det var forskningsläget då, att det kan ha, för att när jag läser andra studier så finns det ju Erfani Abedin 2018, Frost Rickwood 2017, någon kinesisk från 2016, alltså ganska många som visar positiva kopplingar till exempel mellan sociala medier och psykisk välmående och så vidare. Så skulle det kunna vara så att vi alla har liksom någon slags silo som vi kikar i, att man liksom att man har man en tes så kanske man tenderar att söka mer. Är det otänkbart eller skulle det kunna vara så att du har?
Nej, absolut inte. Naturligtvis så funkar vi ju alla liksom. Och att vi söker information som bekräftar det vi tror och vill tro och det som vi har investerat mycket i. Om man som jag har skrivit böcker om fysisk aktivitet så är det väl naturligtvis så att man har en slagsida och måste inse sådana kognitiva bias. Och de är väldigt, jag är medveten om det. Men jag försöker göra allt för att komma runt det. Jag försöker se det här kritiskt. Jag försöker också tänka igenom resonemang en gång till och se om jag kommer till samma slutsats. Och jag ska inte säga att jag alltid lyckas med det här, absolut inte. Jag gör naturligtvis fel som alla andra, men ambitionen var inte att göra något alarmistiskt. Och om man tar då sociala medier, då finns det en sektion där på 110. Sociala medier påverkas på olika sätt. Du känner säkert flera som använder Facebook mycket, men som ändå mår utmärkt eller inte verkar bli vare sig avskärmade, nedstämda eller avundsjuka. Alla mår inte dåligt av att lägga mycket tid på sociala medier. En rad studier har visat att det finns en risk för att de gör att vi mår sämre, medan andra undersökningar visar att de kan få oss att må bättre. Att den som har många Facebook-vänner upplever ett ökat socialt stöd och välbefinnande. Ja, till och med bättre självförtroende. Vem ska man egentligen tro på? Där lyfter jag fram att forskningsfältet är splittrat. Och sen så går jag in på det. En bra idé är att inte välja ut enskilda försök, utan att slå ihop resultatet av flera. När man gjorde en sån undersökning med nästan 70 olika försök, så visade det sig att de negativa effekterna på mående var negativa. Visade sig att sociala medier har negativa effekter på mående, men att de genomsnittliga effekterna är små. Men det är just genomsnittet, vissa och så vidare. Så att jag tycker faktiskt att jag försökte att lyfta fram den bilden som fanns där.
Så
att,
jag måste säga det. Okej. Med Orban samman liksom, väger alla de här, så menar hon på att den samlade bilden är, visst det finns positiva och negativa studier som visar på positiva och negativa samband, men även när hon sammanväger det så ser hon att det är liksom en liten negativ tendens, som man kan säga. Men hon menar på att den är så pass liten att det är i princip bara en dator som kan se det. Alltså den är liksom, det är för att en person överhuvudtaget ska liksom, kunna känna av det.
Så och det är måste... det jag säger, att effekterna är små. Effekterna är små.
Men om effekterna är så små, är de ens värdigt att ta upp dem i sådana fall, om de är så himla små?
Ja, alltså... Jag tycker det, därför att det handlar inte bara om de genomsnittliga effekterna. Det handlar om att vissa personer får mer negativa effekter. De som är neurotiska, de som är passiva användare och så där. För några av dem kan det nog spela roll. Så att bara för att effekterna är små överlag så betyder inte att det inte är relevant. Och det står ju också väldigt tydligt här att den troligaste effekten är förmodligen att vi inte gör de här sakerna vi behöver. Att det är det som är grejen. Och då har det ju inga negativa effekter alls. Per se, så att säga. Mer än att det skjuter ut sånt vi behöver. Så att det men jag håller med dig. Jag förstår hur du menar. Och jag förstår att det är liksom... när man läser de här citaten av personer som har varit negativa. Man kanske borde balansera det med flera som har varit positiva och säger att det här är absolut ingen fara. Absolut, det kunde man gjort. Men återigen, det här är ingen forskningsrapport. Det är en populärvetenskaplig bok som lyfter fram en vinkel, och där måendet av våra telefoner är en av 10 poänger i den här boken. Poäng, det handlar liksom i grund och botten om att vi upplever stress på ett annat sätt än vi gjorde tidigare. Att vi har ett kaloriöverskott som vi inte kunnat hantera. Vi sover mindre. Vad gör det med oss? Och varför söker 800% mer tonåringar för sömnsvårigheter än för 20 år sedan? Och så vidare. Och den landar i liksom en konklusion att bidragande till att det här är att vi mår sämre, det är att vi gör de här sakerna mindre som vi behöver för vårt mående. Och sen så är det liksom en diskussion, mår vi sämre egentligen än för 20 år sedan? Nej, det går inte att svara på 100% säkert på, men då är min slutsats att vi mår sämre än vi borde. BNP har ökat med 100% på 20 år, ändå verkar vi inte må bättre. Då gör vi något fel, och då tror jag att det vi gör fel är att vi liksom bortser från de här grundläggande behoven. Jag hoppades att man mer skulle förstå människan, den här evolutionära vinkeln med alla punkterna i början och sådär. Det hade jag hoppats att behållning av den här boken, och sen handlade allt bara om skärmtid, och naturligtvis hade det att göra med titeln, absolut, så det är mig själv att skylla, men den är mer omfattande än bara det.
Mm. Jag kom bara på en fråga till nu på tal om det du talar om, för att som jag har förstått det så är bilden av att liksom, jag tror att du skriver någonstans i boken, du får gärna rätt med mig fel, men att det liksom använder en lavin av psykisk ohälsa eller någonting i den ställen, det kanske inte är så abrupt beskrivet, nu skjuter jag från häften här, men och du talar om att det är väldigt många som tar antidepressiva mediciner och så vidare. Men samtidigt så, om jag har förstått saken rätt, så är inte bilden så klar. Till exempel så vet jag att antalet självmord har gått ner med typ 40% i Sverige sedan 80-talet. Och att man dessutom har liksom sett i vissa studier att ja, men till exempel antidepressiva mediciner tycks vara en förklaring till det. Så att,
absolut!
Är bilden verkligen så tydlig att folk mår sämre och är särskilt unga? Eller är det också up for debate?
Det har jag sagt många gånger att självmordstalen i Sverige har sjunkit med drygt 30% sedan 90-talet. Bidragen till det är antidepressiv medicinering. Absolut, vi har fått bukt med det. Inte bra men hyfsat i alla fall. Ungas självmord har inte sjunkit. Det ligger still. Och det tycker jag är lite anmärkningsvärt med tanke på att då fler får hjälp och fler får behandling. Ändå så är det inte färre som tar livet av sig. Och att man jämfört det med annan vård, hjärtinfarkt eller någonting där man har blivit extremt mycket bättre på att behandla, eller barncancer, där det verkligen hänt grejer, så tror jag att då måste vi liksom se kritiskt på oss själva och säga, vad fan gör vi för fel? De andra specialiteterna får ordning på dem. Men vi har lika många som tar livet av sig som unga, trots att vi ger fler hjälp och ger fler medicin. Ändå så funkar det inte. Men bara för att ställa det du sa där, så står ju precis det i boken också, att mår vi verkligen sämre? Den frågan är faktiskt svår att svara på. Enligt Världshälsoorganisationen WHO var det inte fler unga som var deprimerade i Sverige 2016 än 2019. Vissa menar att vi inte mår sämre. Och min konklusion här är liksom att jag tycker man ska ta ökningen på allvar. Men att man inte kan säga att man mår sämre. Och att egentligen det är kanske inte så viktigt. Utan det viktiga är att om folk mår dåligt så ska de ha hjälp. Oavsett om de mår sämre än för 20 år sedan eller inte.
Men du skriver att man ska ta ökningen på allvar. Då säger du ändå att det har ökat trots att du innan dess sa att det inte är säkert att ha ökat, eller missförstår jag det?
Ja, det är medicineringen.
Okej, ja, det förstår jag.
Ja, det är att folk söker vård för små saker, att man liksom sjukvården medikaliserar helt vanliga känslor och så. Jag försökte vända på den frågan också. Jag försökte också vända på den frågan att vi inte är lyckliga av naturen. Vi har aldrig utvecklats av det. Och vissa tycker, det skiter vi gör, jag är inte intresserad av sånt där. Och vissa tycker, aha, intressant, spännande, nu förstår jag varför ångest är vanligt i samhället. Nu förstår jag varför jag vill sätta i mig mer och mer mat trots att jag redan är överviktig. En del tycker sånt är intressant, en del tycker inte det. Det här är kanske inte för alla.
Ja, uppenbarligen för väldigt många. Det har sålt jättebra, det är bara att gratulera. Så jag är väldigt glad att du kunde ställa upp och på så kort notice också.
Ja, men absolut. Jag tycker det är bra att det diskuteras, för det är det som har lite poäng med det här, att om vi nu gör den här enormt snabba beteendeomläggningen, och då måste vi inse att det här är inte något vi ska förhålla oss till. Vi ska inte förhålla oss till teknik som vädret, utan teknik ska förhålla sig till oss. Och när vi efterfrågar produkter som ligger mer i linje med hur vi funkar, då kommer vi få det. Det vill jag lyfta fram, och det är därför vi behöver en diskussion om det här. Om hur digitaliseringen och våra mobiler både kan vara bra och dåliga. Liksom. Det är då vi kommer få produkter. Om man tar till exempel Facebook, så kunde de ha haft som utgångspunkt att fråga sig, hur gör vi så att våra användare gör sånt som de mår bra av? Hur gör vi så att de ses på riktigt? Hur gör vi så att de sover ordentligt? Hur gör vi så att de är fysiskt aktiva? Det kunde man ha haft som målfunktion. Istället hade man som målfunktion, hur tar vi så mycket tid från människor som möjligt, att vi kan sälja så mycket annonser som möjligt? De här bolagen som styr så stor del av våra liv kunde ställt haft en sån utgångspunkt och skapat produkter som inte bara slet vår uppmärksamhet ifrån oss, utan som faktiskt försökte hjälpa oss på olika sätt vad gäller vårt mående och välbefinnande. Och vi kommer få sådana produkter när vi har en nyanserad diskussion om det här, och därför så välkomnar jag en sån diskussion, och jag tycker att det är toppen om de som forskar i det här och spenderar hela sin tid på det här också skriver om det. Det är väl jättebra. Det är väl perfekt. Det behövs många böcker om det här.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.